Podplay.
Och välkomna till Lille Lördag.
Är det dig jag ska kalla för coronan?
Ja, kanske om några dagar. Det är inte svart på vitt. Man vågar inte uttala sig. Då kanske smittskyddsmyndigheten knackar på dörren.
Oh, det är folkhälsomyndigheten nu för tiden. Så det inte blir fel i lingot.
Ja. Men nu känner jag lite så här, nu när man ändå har snorat loss här liksom i några dagar, då kan man ju hemskt gärna ha fått ha det.
Gud ja.
För att det är lite som så här, alla lever i något Peter Vargens samhälle. Så här, kan det vara det nu? Är det nu jag får det? Ska vi åka dit så kanske vi får det. Alltså, jag undrar vad människan ska göra när det här lugnar ner sig lite. Vi kommer ju inte ha någon identitet. Vi kommer ju vara helt blanka.
Vi reder oss nog, det har vi ju alltid gjort. Det är väl värre med liksom världen generellt. Alltså det är så den här liksom, alltså när man förstår att så här, dystopin inte längre är en dystopi utan det är en realitet. När man förstår att vi kanske är liksom den sista generationen människa som kommer vandra på den här planeten. Det är ändå så jävla mörkt. Eller är vi dramatiska bara?
Jag vet inte. Efter att DN häromdagen ägnade liksom, ja, hela sin tidning åt David Attenborough och Greta och dystopiska framtidsplaner, så är det lite så här att det, jag tror bara att det är så jävla svårt för människan att så här, greppa att om vi inte gör någonting så här, om vi inte bara typ stänger av alla jävla fabriker, bilar, utsläpp bla bla, då kommer den här jorden typ men inte finnas om några hundra år. Alltså,
nej, och det är så svårt tycker jag att motivera för barnen så här, gå ut, skaffa familj, bli, alltså jag inte ens, jag känner så här, kommer vi ens bli mormor?
Nu var det så svart så att jag var tvungen att kolla lite på Dianas lila klänning.
Ann, äntligen har du tagit dig an The Crown.
Ja, vi ska väl inte avfärda det där med dystopi, men jag känner lite så här, ska vi
eskapismen i royalismen, den är ändå liksom det.
Det är som
glasyren på tårtan. Ja. Det, så här, vad som helst kan gömma sig bakom den där glasyren. För den, så länge den är perfekt liksom, utförd så kan det se ut som vilket bakverk som helst.
Men jag tycker det är intressant det här med The Crown. För det är lite som med J-Lo's rumpa som upprör vissa. Så här, den är inte på riktigt. Är det sant att en 51-årig kvinna kan se ut sådär? Så är det så här, ja, men det är ju fiction. Det är, liksom, det är ett skådespel för att för liksom, ja, men i J-Lo's fall handlar det om att hon inte kan sjunga särskilt bra. Eller skådespela, då måste man ju på något sätt keep famous på något annat sätt. Men i det här fallet handlar det om att...
Det där var det värsta jag hört.
Nej.
Det var det värsta jag hört. Nej, hon kanske inte kan sjunga bäst, men hon dansar ju otroligt bra.
Jag med!
Och vadå, halva idén med performance handlar är väl liksom en 50-50-vara liksom.
Ja, men...
Det är ju ytterst få som skårar full pott på allt. Ja, det skulle kanske vara Beyoncé då.
Ja, hon ligger väl ändå väldigt långt fram på just den scoren. Men det som är med... ska man säga.
Lady Gaga sjunger fantastiskt med dansa som en kratta, ja. Men det går bra ändå. Alltså så uppenbarligen så har du någon av komponenterna som funkar good enough.
Ja, men det jag menar är att det är inte så att jag tittar på J-Lo's kropp och känner så här, nu känner jag mig ful och tjock och sladdrig, utan jag känner mig så här, way to go. Fan, man kanske ska ta tag i det där nu och liksom, ja, piffa till sig lite. Sen så kanske man inte behöver just henne som mål, eftersom det är det hon gör dygnet runt hela sitt liv.
Jo. Jo, det är det enda jag har som mål. Att alltid se ut som J-Lo.
Då kommer jag få spruta in så mycket vad det nu är de sprutar in. Så att jag kommer inte få göra annat. Du kommer få
sprutar inte in någonting. Hon har en typisk latina rumpa som hon har bara maintained och keepat, tränat. Liksom. Ja, men... Kim Kardashian däremot, hennes rumpa är ju de facto ett liksom Brazilian butt lift med lite allt möjligt insprutat i. Den är ju en fiktion. Liksom. Ja. Den passar, det är som en attrapp man har satt på hennes kropp. J-Los rumpa är trots allt en del av hennes kropp. Om man nu skulle behöva definiera dessa bakdelar.
Precis.
Men tillbaka till kronan.
Ja, ja,
det är en annan typ av krona.
Nej, men den här är ju, som du påpekade för mig också, den dyraste serien i brittisk tv-historia. Och också den mest sedda, vågar jag nästan påstå. Alltså över hela världen.
Ja.
Folk har blivit förförda. Och särskilt just nu tror jag, när vi sitter här hemma bland snoriga ungar, kuddar och sura äkta män, så är det här ju en flykt, en lyxflykt utan dess like, och det hjälper ju, ska jag säga, det hjälper ju.
Utan tvekan. Jag är ju väldigt så här splittrad till the British Empire.
Yeah.
Det de har gjort då för att skapa det här imperiet, det är ju att de har åkt till alla liksom numera uländer och sugit ut det som potentiellt funnits som rikedom i dem. Sen plockat det hem det till The Crown. Och så har man skapat ett imperie. Det är ju inte svinsvårt per definition, med tanke på att åka till liksom Zulu och ha med sig armborst istället för en pilbåge. Det blir inte en jämn fight, om man säger så.
Nej, men jag vet inte. Det är också så att det börjar ju skandal utropa i många nu då, att prins Philip då framstår som att han är någon maffiga snubbe. Jag är så kär i prins Philip så att
Philip är ju ett supersvin i verkligheten. Det vet vi alla om. Vi vet ju också om, det tycker jag i och för sig de var väldigt tydliga med i första säsongen av The Crown, att han är ju en renhårig rasist.
Ja. Du menar han ber inte om ursäkt på det sättet?
Nej. Det är, honom tar man inte med till liksom Sydafrika på några artiga möten mellan stammarna. Nej, han får vara hemma. Ja.
Men jag har liksom trott att han har varit en sån mes. Men det är klart att jag förstår att allt är liksom... Jag menar att alla, det som i alla tv-serier och alla böcker, att man måste så här hårdra. Annars blir det bara en jämn sörja. Men jag tycker ändå att han är en härlig, sexig man, framställer han som. Älskvärd och... Ja.
Aristokraterna. Så fort de är lite tokiga så blir de så älskvärda. Det är så roligt, jag känner två män från överklassen som båda faktiskt pratar exakt som prins Philip, fast de pratar svenska. Är inte det väldigt spännande? Att det är ett aristokratiskt liksom...
Man biter av ämnelsen lite här.
Man biter av. Mm. Man pratar så här. Mm. Och då artikulerar man på ett specifikt sätt.
Ja, men om man pratar brittiska så kan man ju prata sådär, men i Sverige blir det ju, tycker jag, bara lite uppblåst.
Lite uppblåst, extremt uppblåst, men det är ändå väldigt fascinerande.
Men det här är lite roligt, för jag är ju inne på slutet av säsong 3. Jag har ju inte ens gett mig in i det glamorösa 80-talet.
Va? Vänta, vad säger du nu? Du alltså bara jumpkattade inte direkt in i säsong 4 och såg liksom den kittlande nervrakande säsongen när faktiskt The British Empire har fått en knuff
i rätt riktning.
Lady Diana Spencer.
Nej, det har jag inte. Nej, men det är lite som att jag tänker, jag förstår lite, man vill suga på karamellen, eftersom det här är nu, man får ju fånga de här irrblossen i mörkret just nu, som man inte vet när lampan ska tändas. Så att jag ligger liksom och kollar på bilder och gamla filmer och små kortisgrejer.
Nej, men jag såg ju nu då säsong 4.
Men jag måste ändå säga, vi måste prata lite om Diana, hur hon faktiskt ändå, när man tittar tillbaka, fullkomligt kastades åt de här aristokratiska vargarna. Alltså kom igen, hon var alltså 19 år.
Hon var 19 år, Charles var 32. Ja, jag vet inte, när jag var 19 år så liksom, förlåt, hade jag precis varit på Roskilde. Jag hade verkligen inte hittat mig själv på något sätt. Jag skulle eventuellt flytta till Stockholm, hade inte riktigt bestämt mig än. Jag hade ju väl precis slutat gymnasiet, det var ju något mellanår där det inte liksom riktigt hade funkat med någonting åt något håll och var liksom ganska trött på livet i stort sett.
Ja.
Det gamla livet. För stor för skolan men för liten för vuxenvärlden.
Ja, ja.
Och då kastas in i den här liksom väldigt så här penalistiska atmosfären som den här aristokratin är ju väldigt spännande. Men jag kollade på dokumentären om Diana som liksom den här senaste säsongen av The Crown faktiskt är väldigt mycket byggt på. Det är en intervju som hon gjorde med sin bästa kompis tillika journalist där han intervjuar henne om hennes liv och då visade det sig att hennes mamma var ju väldigt utsatt av Lord Spencer då, hennes pappa. Och lördagarna gick i stort sett åt att gråta hela dagen för någon form av ångesthantering. Han misshandlade henne, barnen gömde sig, alltså hon var en fruktansvärd uppväxt på alla sätt och vis. Hon har en bror och sen har hon en större syster. Ja, hon var ju liksom ett förstört barn. Så hela den här bulimihistorien och de här gråtattackerna.
Mm.
Man behöver ju inte vara psykolog för att förstå att det finns en koppling till liksom barndomstrauman och sen kastas såklart direkt in i samma. Hon har ju gift sig med en person som typ indirekt är som hennes pappa minus misshandel. Liksom.
Mm, mm, mm.
Men samma så här kyla, det här bottenlösa, liksom, det tysta låter så här därför att och lät liksom orden bero utan att ge en förklaring. Liksom.
Mm.
Hade hon haft någon som hade så här varit där fångat upp henne, bara ge henne en jävla hovdam, en väninna, men det verkar ju inte funnits någonting.
Nej, det verkar bara tänkt så här, okej, men nu ser vi till att hon liksom räddar hovets anseende här. Och vad jag har förstått och läst i en intervju så försökte ju prins Charles redan när hon var 16 bjuda med henne till The Royal Castle. Hon var så här, det går faktiskt inte. Han bara, nej, okej. Hon sa att det skulle bli lite svårt att förklara vad jag gjorde där.
Lite så, exakt så var det. Precis, och grejen var att prins Charles uppvaktade ju också Dianas äldre syster. Som då, jag fann med att hon är 3 år äldre. Så att hon var ju liksom helt säker på att det var hon som var prinsgemålet. För det var ju verkligen en askunghistoria. Den unge prinsen, ständiga ungkaren som levde ett playboyliv skulle ut och liksom hitta sin fru. Så det var ju verkligen askungen. Man skulle nästan kunna tro att askungen är baserad på henne förutom att hon råkar vara en lady. Men hon var ju liksom Sarah Spencers liksom tramsiga lillasyrra som var ganska barnslig och omogen. Och 2 dejter senare så hade han bestämt sig för att han skulle hångla upp henne, som hon berättar då enligt den här dokumentären. Och var så här, oj, jag var inte alls beredd på att det var det han ville göra. Och jag var också ganska chockad för jag hade aldrig hånglat med en man. Men hon hade också, lyssna på det här är smaskigt. Hon hade också gått runt och sparat sig själv. För hon förstod att hon inte skulle slampa runt. Hon var alltså oskuld när hon träffade prins Charles.
Nej.
Jo, hon hade alltså inte ens hånglat med en kille. För att hon visste att hon var ämnad för högre makter än bara en vanlig aristokrat.
Nej. Har hon sagt det själv?
Jo.
Men då måste ju någon jävla intalat henne det. Typ hennes far.
Nej, men hon hade bestämt sig för att hon typ skulle bli prinsessa. Hon hade tänkt att hon skulle vara gift med en ambassadör. Det var liksom planen.
Mm-hmm.
Men hon ville då, enligt då aristokratiska traditioner, inte liksom ge sig för någon annan. Så hon hade inte räknat med att bli få hela kungariket. Men jag tror att hon gick tillräckligt mycket igång på hela prinsessan. Sagan för att buy into it.
Det skulle jag ha sagt till Kenneth Hellberg också när han tog om min oskuld på Ekshäradsgatan.
Jag är ämnad för högre.
Kan vi inte dra en parallell då till någon till Victorias Daniel som också var verkligen så här, ursäkta men typ en tönt från Ockelbo.
Verkligen en tönt från Ockelbo. Han såg ju lite cool ut där, han sprang runt med sin keps och
absolut.
Och han hade stassig jeans eller vad
det var. Nej, det var inget fel på grannlåten, men han var ju liksom en kille från en inte ens en småstad utan en liten ort. När han kastades in i det där så fick han ju gå prinsskola 24/7 i 2 år. Och det gjorde han ju med
den. Men det fick väl Sofia också göra?
Ja, men det ska väl alla få göra. Du måste ju förstå ens.
Det fick ju Diana också göra.
Jo, men hon hade ju inga kompisar, menar jag.
Nej, jag måste ensam bodde själv i den här lägenheten i slottet och bara så här, polisen kom och hämtade henne från hennes då befintliga lägenhet som pressen då ständigt bevakade hela tiden. Och då sa polisen till henne som då eskorterade henne till liksom, ja, vad ska jag säga, residensen i Buckingham Palace. Nu, idag är sista dagen du är i frihet. Och hon förstod då att så här, det här är inte en ny typ av frihet, det här är en fångenskap.
Och sen jag tycker så, det är ändå så otroligt fascinerande hur mycket hon har göra. Trots att hon blev ju bara 36 år, visst vart hon är? Ja. Det är ju liksom helt... Jag kan bli helt besatt av att sitta och kolla på så här gamla små filmer med henne och barnen. Och hon hade en otrolig värme i hela sin aura tycker jag. Och jag vet inte, det är någonting med 80-talet. Det är liksom, om man jämför 70-talet...
Ja, men de bodde ju inte ens ihop.
Nej, jag vet.
Han bodde ju ute på sitt eget ställe och hon bodde liksom med prinsarna. Och sen så fick de hälsa på, hade någon så här courtesy-besök hos sin pappa typ en gång i veckan. Där har ju... Harry berättat intervjuer. Är det inte bara du som tittar på massa dokumentärer uppenbarligen?
Du och jag. Det här är sånt vi inte har pratat om.
Vi är Svensk Damtidning.
Ja, men jag älskar Svensk Damtidning.
Jag med.
Men det är så här, jag tycker det är så jävla roligt också med här hur man får en vanföreställning om hur saker och ting är och hur man själv är. Det är ju väldigt roligt när de har spelat in den här dokumentären om sig själva. Och de ska försöka spela vanliga. Sitta och titta på tv. Kan ni försöka säga något till varandra? Alltså det är liksom helt omöjligt. De är så... De är som liksom... De är som högdjur på guldbete. Och så ska de säga, men vi ska bara visa att vi var som alla andra. Kanoners.
Ja, men de gjorde ju hela den där grejen för ett välgörenhetsprojekt som hon drev. Liksom. Alltså, han ställde upp det här för hennes skull. Han tyckte att det här var ju liksom... way under his liksom, aristokratiska standard att gå med på något sånt här. Men han gjorde det för hennes skull. Sen så förstår man ju också så här, nu verkligen inte prova honom på något sätt, men de var ju så extremt olika. Och jag tror så att ska man vara liksom på riktigt, ska man vara en lycklig royalist, då ska man vara infödd i den där skiten och köpa hela premissen. Mm. Kommer man utifrån och kommer in,
nej,
då blir det något annat. Liksom.
Svårt alltså.
Ja. Väldigt svårt. Jag tror liksom, när man är i spelet då förstår man liksom inte varför folk utifrån tycker att det är så konstigt. Man måste väl liksom vara född i det där. Det är en stor börda att liksom lägga på en sån ung person. Och som jag förstått då enligt drottningen så skyller hon hela liksom misslyckandet i äktenskapet på Dianas bulimi.
Okej, okay. Ja, men då så. Det är skönt att få den
det också. Ja, men det är väldigt, ja, men det är ju en gammal sätt. Det är ett gammalt sätt att se på det. Det är pragmatiskt.
Ja.
De hade ju inga förlossningsdepressioner i hovet. Nej, det fanns ingenting och hade ju inga problem med illamående. Och Diana hade båda liksom.
Mm.
Det var ju betydligt att hon var en svag kvinna och det är ju lite det vi pratade om i tidigare podd om den starka och svaga personen. Mm. Alltså det är ju två olika personlighetstyper. Alltså så här, en stark person som är kavat och liksom reder sig själv, den kommer ju aldrig förstå en svag person på det sättet och tvärtom heller, utan det är två olika personlighetstyper och så ibland så kolliderar de här.
Men jag, det är ändå väldigt intressant tycker jag som vissa har skrivit om att det här blir så tydligt vad makten ändå gör med människor. Man tror den kväver en ju, men man kan ändå inte leva utan den. Och det tycker jag man även har sett liksom, ja, men hela den här influencermakten. Det byggs ju upp på ett liknande sätt och man blir beroende av den. Liksom, även om den kväver en. Och är det någon som vill ta ifrån en den så... Ja, då är den ju helt plötsligt så jävla attraktiv. Och det tycker jag också är så tydligt i den här serien. De har gjort det så snyggt. Liksom, att, ja, gud, det är så mycket plikter och jobbigt. Och sen så erbjuder sig någon då att hjälpa till eller ja, underlätta. Så här, då är inte det heller bra. Det går inte heller. Liksom. Ja.
Nej, men, ja, men verkligen i influencervärlden. Där är det ju ett sånt tydliggörande. Och där är det ju verkligen så otroligt, vad ska jag säga... Det är så flyktigt.
Mm.
Du är inne och sen är du ute. Och det går ganska fort.
Mm, mm.
Och det kan vara liksom över en natt. Det kan vara en åsikt eller ett statement som får dig att liksom, flyga iväg. Och sen är du spokesperson för en hel organisation. Och sen är du det här. Och sen är du det här. Och sen är du det här. Ja, och så gör du ett litet klavertramp eller säger en dum sak eller whatever it is. Och sen så är du nere på botten igen. Tjuff! Åker man in och åker man ut. Därför det som är så konstigt, det som är liksom, vad ska jag säga, royalisternas skydd, det är ju liksom kronan och arvet. Det är inget annat som skyddar dem, för de har ju som vilket PR-arbete som helst. Det är ju det de gör, de är ju representanter för ett land.
Ja.
De har inget politiskt inflytande eller makt.
Jag
utan de är ju bara liksom en avancerad PR-grupp.
Men jag tycker, det som jag tycker är så jävla fint med den här serien ändå, och som också Peter Morgan har oftast får jävligt mycket beröm för, det är ju att även om man ser då hur, ja men tillkortakommanden, och det är ju väldigt tydligt i den här serien, så känner man ändå sympati. Och det har ju det pratade ju du och jag om för några avsnitt sen, att det har varit svårt med några nya svenska serier, att man tycker att så här, hantverket är skitbra, skådespeleriet är skitbra, men man känner liksom ingen empati för personerna. De blir bara liksom kalla och smarta. Och det tycker jag är faktiskt helt fantastiskt i den här serien, att även om man känner så här, men gud vilka liksom men pinn i röven idioter och hitan och ditan, så ser man ändå, ja men det är så är vi med Thatcher också, att man ser ändå människan bakom, att så här, fan vi alla är ju bara människor, vi de flesta gör ju ingenting, jag vet inte, Mountbatten och, ja.
Men jag måste ju ändå säga att det är ju en stor jävla skillnad på skådisar och hur man bygger en karaktär. Det finns en historia, det finns en bakgrund. De har repat som fan. De har, kan de här karaktärerna innan och utan. Alltså, nu är ju Gillian Anderson ihop med regissören, så att jag antar att så här, hon var ju, alltså jag tycker hon var klippt och skuren som Thatcher. Jag tyckte hon var jättebra, hon har blivit lite kritiserad hitan och ditan. Claire Foy som då spelar Lady Diana Spencer är ju också helt otrolig. Och sen tycker jag att Olivia Colman som är, gör drottningen,
ja,
är
jag älskar också henne.
Magnifik,
ja, hon är.
Och hon är ju också en suverän skådis på alla sätt och vis.
Hon är ju typ hon.
Ja, men hon har liksom hittat tonen i henne 100%. Bra träffyta, för det som är så här, hon är inte för kall, hon är inte för varm. Hon har liksom en eftertänksamhet, men hennes, hon har lyckats att pricka in att henne så här, vad ska jag kalla det för, royalistiska bojor har gjort henne världsvan, men har mindre förståelse för det verkliga. Det är ju en jättefantastisk scen. De har plockat upp väldigt bra element tycker jag från hela 80-talet. Det var ju en kille som bröt sig in på slottet och lyckades ta sig in till drottningens sovrum där han fick en chatt med henne. Han höll henne i gisslan då i ett par timmar och fick då berätta hur det var att vara arbetarbritt liksom. Det var en stor, stor skandal för Scotland Yard såklart. Men liksom, det var ju första gången hon träffade en man utav folket och förstod hur det var där ute, och det då påvisar att hon då, att hennes inställning till Thatcher vände. Hur Thatcher kunde liksom plöja in miljarder i Falklandskriget, men inte stå upp för sitt folk som verkligen svalt delvis av befolkningen på 80-talet. Det var ju verkligen katastrof. Och hon har ju varit kallad för järnladyn för att hon var liksom per definition som en snubbe. Men hon sket i medborgarna. Hon tyckte det var viktigare att vara en bra krigsherre och slåss om några 100 kvadratmeter på Falklandsöarna. Istället för att ligger utanför Argentinas kuster. Det är 300 britter tror jag som bor där, och resten är Argentins befolkning.
Nej, det var viktigt.
Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown, my face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western World.
Ja, det var viktigt. 60 miljarder pund tror jag det kostar. Ja, och så sket man då. Arbetslösheten i England hade aldrig varit större, högre.
Nej.
Det var bara 10,6% eller något.
Där är det verkligen så här, lads, där är det verkligen en klassisk arbetarklass som vi kanske inte haft på samma sätt här i Sverige.
Nej, och det var ju liksom upprinnelsen egentligen till punken i England. Mm. Alltså hela den, det var ju liksom God Save the Queen, alltså hela Thatcher-hornet, allting startade ju där liksom, i punklandskapet. Kan vi få in lite Sex Pistols här? God Save the Queen! Punkrörelsen rörelsen idag då när vi har ändå en skenande arbetslöshet baserat på corona och folk som är då sitter i ett system. Vi sitter fast i något form av välfärdssystem och kan inte ta oss ur det. Och det är väldigt mycket byråkrati. Här borde den sanna punkrörelsen vakna. Men den sanna punkrörelsen är väl idag en miljörörelse? Är det inte det? Är inte det Greta Thunberg som är en punkare?
Idag är då punken att en medelklasstjej sitter utanför regeringsbyggnaden och skolstrejkar mot klimatet. Men det är ju även det är ju en proteströrelse. Så det var inte,
det
är inte samma punk-attribut bara. Punken var ju jävligt underhållande. Det var ju alltså, rent, om man ska säga, visuellt var det jävligt kul tycker jag. Kanske inte min cup of tea, men det var ju många olika liksom, proteströrelser som kom där efter dyningen av 70-talet liksom.
Precis, de progressiva, om vi nu pratar om proggen, de progressiva rörelserna, de var ju väldigt mycket mer lika i sin... i sin kosmetika var kanske miljöaktivisterna och den rörelsen är idag. Men här, det jag tycker är så intressant i och med att en motrörelse ska ju alltid göra revolt mot sin samtid. Och det punken gjorde då, det var ju liksom, i alla fall i England, det var ju att göra en revolt mot konventionen, att vara rädd för drott och obey liksom kungahuset och liksom tycka att, så här, att det var delad glädje när en kunglighet gifte sig exempelvis.
Two young and loving and happy faces are, in their own very individual way, putting a smile back into a broken-hearted, miserable Britain. 300 million pounds are the spoils of their wedding. A lot of money that, 300 million pounds. But of all the souvenirs, of all the presents winging their way to the happy couple, the nicest, I think, comes from the Black Country. A man who grows four-leaf clovers is sending them one apiece. He says no matter how much money they may have or might have, they still have to have Lady Luck riding on their shoulder. How very true.
Så att de, liksom, att de så här köpte in på hela liksom den premissen. Det var ju en revolt mot liksom Thatchers regim och royalismen. Det gick ju kanske inte riktigt att göra en revolt mot royalismen i Sverige eftersom det var menlös redan på den tiden. Men...
det har inte varit några jättestarka monarker i det här landet de senaste 300 åren, det kan man inte säga.
Nej, det ska vi inte anklaga någon för. Men däremot så gjorde vi i alla fall en liten revolt här. Men idag så är ju den stora skillnaden att idag är ju punken en revolt mot traditionalismen i form av att vi är i ögonfallande liksom hyperkommersiella. Alltså vi kan ju inte se bortom ett betalt samarbete liksom. Alltså att det handlar ju om att så här, sluta konsumera. Idag är ju hela vårt DNA uppbyggt i någon form av konsumtionsattrappmodell. Alltså du måste ha din bostadsrätt, villa, Volvo, Vove per definition. För att vara en lycklig eller lyckad. Och här pratar vi om det ska byta plats i tågordningen. Är lycklig viktigare än lyckad? För jag tror det är väldigt många som
blandar ihop de där två. Men det är ju väldigt opunkigt för tillfället tycker jag. Jävlar vad opunkigt det är. Det är liksom allt, ungdomarna är liksom mätta. De är liksom inte lat. Det finns ingen
lathet. Att vara tjock idag är att vara punk.
Katten Gustav-generationen.
Ja. Kroppsaktivism är lika punkigt som punk.
Från det ena till det andra. Nu har det ju pågått ett stort upprop från kockbranschen. 65 kvinnor har gått ut och... berättat om sexismen i kockbranschen. Det är 3 år efter MeToo.
De gjorde ett litet upprop då.
Jag blev förvånad över att att inte mer hände för 3 år sedan. Men det var tydligen så starka krafter att de som försökte blev liksom så hotade. De var tvungna att gå under jorden, de få kvinnor som vågade säga någonting nu. Så att det blir jävligt bra att det här... uppdagas nu. Och det har ju varit en artikelserie som pågår nu i Svenska Dagbladet med 65 tjejer då, kvinnliga kockar som står bakom där. Ja, men på samma sätt som Matilda gjorde då i DN med kulturprofilen här för 3 år sedan. Så att ja, men det vet man väl själv. Jag vet inte om du har jobbat i krogbranschen. Jag har ju jobbat där väldigt blygsamt. Men jargongen liksom då, liksom nu, har ju varit väldigt, ja men, macho och lilla gumman och tafseri, tafsera. Men jag vet inte. Jag tycker krogbranschen, äcklig bransch, och just för att man liksom är så värnlös och skyddslös, så har det ju varit så himla svårt att stå upp för sig själv. Då har man ju liksom dels kanske inte fått någon drick som man inte har spelat med kladdet, och dels har man blivit av med jobbet liksom. Så det har bara varit att spela med för jävligt. Så bra att det här händer nu.
Precis, och jag läser på en studie här som skrevs 2017 utav Edvin Valmo på Umeå universitet. Stjärnkockar och sillhoror, en kvalitativ studie om maskulinitetskulturen inom kockyrket. Och enligt hans studie då, så är bakgrunden till den här grejen är att det liksom, formandet av kockyrket är ett, liksom ett manligt yrke. Alltså det är lite som att vara någon form av hantverkare.
Mm.
Matlagning har traditionellt sett som ett kvinnlig syssla och varit kopplat till familjeomhändertagen och i det privata. Däremot har mannen som lagat mat offentligt sedan forntida samhället, till exempel egyptiska präster, tagit hand om köttet från djur och så vidare. Det har liksom ansetts som någonting en man måste göra till kungligheter och varit högt ansett. Och ja, det har formats en kultur därefter som är extremt macho, precis som på byggarbetsplatser och så vidare. Och den här macho-genen har ju liksom genomsyrat hela branschen. Alltså alla som har lite koll på restaurangbranschen vet att kockyrket, det är både förenat med liksom kola och gränslöshet liksom. Så att ja, det är ju inte konstigt att det här upproret kommer 2020. Det kan vi inte tycka är häpnadsväckande på något sätt.
Nej, det tog lång tid. Många som har råkat illa ut igen. Och jag tänker så här, att det känns som att vi har vilat lite på våra lagrar nu. Att det är så här, nu har MeToo varit och nu är allting bra. Lite den känslan jag har fått liksom, ja, men senaste halvåret. Och så är det ju verkligen inte. Det är inte så här att att liksom ärslen helt så här utrotas, elimineras. Eftersom har funnits i så många 100 år i den här branschen, kommer så här utrotas över liksom, ja, över en natt. Så är det ju inte. Utan unkna värderingar måste ut. Och det här uppropet startades ju då efter att stjärnkrögaren då på den här fina Stockholmskrogen då visade sig ha då sextrakasserat och fortsatt göra det efter MeToo. Så att ja, you go girls, det är det jag kan säga. Evigt pågående varje dag att vara kvinna. Men ja, vi jobbar på. Vi jobbar på.
Jobbar på.
Hur har du själv?
Med mina sexuella trakasserier på hemmafronten.
Hur går det med sig för snigen? Är han på dig?
Nej, men det här tuffar det väl på. Liksom för mig är december ganska lugn månad. Det brukar det ju inte vara. Jag brukar ju liksom jobba in i kaklet och få panik för att det är Lucia och att det bara är 2 veckor kvar på jobb i princip. Ja. Eller 10 dagar kvar på jobb. Och har någon grundläggande panik. När december har varit väldigt soft. Men så vet man också att till skillnad från varför man ofta har panik i december, i alla fall för min del som jobbar som frilans precis som du och konsult, det är ju att då tar det oftast 2 månader innan folk är tillbaka på sina arbetsplatser, för alla är på utlandsresor etc. liksom efter jul. Men nu kommer det ju dra igång väldigt mycket fortare. Så att jag tror ju att så här, det kommer vara liksom full gas från liksom 3 januari. Så jag sitter ju liksom och preppar för att liksom ha en bra start nu istället för att sitta i baktakt.
Men jag tycker ju det, för mig känns det lite så att det går åt fel håll. December ska vara, man ska säga skitmycket jobb, man ska gå på julfester, man ska typ vara ett vrak lagom fram till julafton. Sen ska man vila upp sig. Ja, men precis som det har varit enligt traditionen, äta upp sig under jullovet så att man orkar vårens hårda jobb. Men nu blir det lite så här, jaha. Man sitter hemma på kammaren och jobbar. Det blir liksom inte samma crescendo. Man bygger inte upp någonting.
Det är vad det är liksom. Det är, allt är ju liksom lite ljummet. Det är ingenting som är riktigt hett.
Nej, jag vet. Vad jag menar? Ja,
så det är mjälla färger, det är mjälla känslor, det är mjälla toner.
Mm.
Och väldigt, väldigt ilskt, det lilla som jag faktiskt skönjar.
Jag vet inte hur du har det hemma. Nu är vi sjuka hemma, så att det är liksom det undantagstillstånd. Men jag tycker mig se eller skönja att så här, det är skakigt ute i stugorna. Det är inte liksom direkt några harmoniska relationer som tuffar på där ute.
Nej, jag kan ju säga så här, det är inte speciellt många som längtar till julen med familjen. Med tanke på, det är ju också, vi pratade om det här hemma, bara så här, fan, i vanliga fall så tycker man julen är så jävla härlig, man skapar den här kulissen hemma och alla kör liksom, precis som med royalismen, you pay into it, man älskar kristyren liksom. Och liksom, nu känns det bara som att man går runt i samma hem som man sett väggarna på det senaste året. Alltså både i mitt fall så jobbade ju både jag och Joel hemma. Så det är ju klart att det blir lite extra speciellt. Så bara man hängt upp lite girlanger och tänker att ja, nu kommer tårtan smaka ännu bättre. Men det är fortfarande samma jävla tårta.
Ja. Du får ändå
Nej, så det är ju speciellt. Och liksom, jag märker att vi hamnar på en nivå där man måste verkligen tänka på att ta hand om relationen, för att det här tagandet för givande som det gärna uppstår, det kan också komma med putta relationen åt olika håll. Exempelvis så kanske man tappar vissa perspektiv, vad man kan säga till sin partner och inte. Exempelvis så finns det ju ingen på jobbet som kan berömma en för någonting, och när man helt plötsligt då börjar försätta varandra i så här någon form av berömmande situation, när man själv ska både vara vd och anställd,
ja.
Det blir jättemärkligt åt båda håll. Så jag var faktiskt tvungen att börja gå i terapi igen, bara för att liksom, ja, jag känner att jag liksom så här, jag har tappat perspektiven lite på hur man kommunicerar. För att allt har blivit liksom förskjutet där. Vi har ingen spegling någonstans. Nej. Det är det. Och den här läskigheten i den här förlusten utav speglingen skapar i alla fall ganska mycket otrygghet i mig. Så här. Jag liksom förstår inte vad som är rätt och fel längre. Och då måste jag
håller med dig. Jag är samma.
Ja, för man är liksom både bonde och dräng på samma plats liksom. Och det var väldigt intressant, för att just det här med att jag känner ju också, sen finns det ju liksom en åldersskillnad inom vår relation. Så när Joel exempelvis kanske vill ha beröm utav mig för saker som han gör på jobbet, då kan det finnas en viss typ av beröm som är fine. Sen finns det ju liksom en viss typ av beröm som inte längre är fine. Och det förskjuter relationen.
Jag fattar.
Du förstår så här, om man skulle rita upp en matris där man båda är så här vuxen.
Mm.
Men är det någon som säger så här, eller om du skulle vara så här, Mattias, jag vill inte gå ut med soporna, vilket jag är en sån person. Då tvingar jag ju liksom upp Joel i någon form av föräldraroll.
Ja, jag fattar.
Vilket så här, nu låter det här litet, då blir ju det en fara liksom ur vårt, då blir jag barnet och han blir förälder, och där hamnar liksom relationen snett. Mm. Under tiden han säger så här, jag fick jättemycket beröm för den här texten idag. Då pushar han upp mig i en föräldraroll.
Ja.
Vilket också blir snett. Så att så här, man får akta sig för att både gå i barndom eller gå in i föräldraroll. Man måste försöka hålla den här liksom, vad ska jag säga, vuxna relevansen med varandra.
Mm. Men jag tänker så här, det där är ju återkommande tema både i krönikor och på tjejmiddagar. Just det här att tjejer ofta är så missnöjda med att deras snubbar inte kan vara liksom allt i ett på något sätt. Samtalspartner, lovers, fäder, försörjare, sportpolare. Att det går liksom inte, att man får, ja, det låter som en klyscha, men att man får tänka så här, det som man inte tycker att liksom snubben är särskilt skicklig på, det får man ta igen någon annanstans. Och det där är så här återkommande, hur höga krav ska man ställa för att man ska tycka att relationen, ja, men liksom ändå har en höjd som man är nöjd med, både liksom, ja, både känslomässigt och kanske på den intellektuella sidan. Och det där tvistar man ju om, särskilt men i olika relationer, men också olika tidpunkter i livet. Just nu känns det ju som att man inte får ställa ett enda jävla krav överhuvudtaget, förutom att så här överleva sörjan.
Precis, och liksom den här överlevnadsstrategin, den funkar ju liksom, det är ju lite som vi pratade om för någon podd sen, att så här, ja, vi fick en handbok i liksom när krisen kommer, men det var ingen som förberedde en på liksom vad som relationsmässigt händer under en pandemi.
Nej.
För det är inte samma typ av kris som är liksom så, den är väldigt abstrakt, den krisen. Så här, vad betyder det? Tristessen är ju den största krisen, skulle jag säga. Den kan ju äventyra allt.
Jo, men jag läste någon sån ny rapport, eller om man ska säga, en studie från Kansas University, att de, liksom alla, nästan alla som lever tillsammans med någon, ja, sambo eller gift eller familj, har fått sjukt mycket sämre sexliv. Medan de som kanske är singlar eller ute på nätet har kanske hittat andra vägar för att liksom, ja, snuska till dem och säger så, sexting och allt sånt där. Men och då var det någon tjej som har skrivit så här, ja, men kanske inte världens bästa införsel, man går hemma i mjukisbrallor, lite lönnfet för man har inte orkat gå ut och träna, en snubbe sitter liksom mitt emot och skriker på något Zoom-möte. Det är inte så här det mest attraktiva liksom, ja, tillfället, men samtidigt så är det lite som min kompis sa till mig om dagen, men vad fan, nu är man ju hemma här på dagarna själva, då kunde man väl ägna lite tiden lite till att pippa. Så att det blir väldigt så här, det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig, hur det än blir liksom. När man äntligen har lite tid över så blir det inte rätt ändå. Människan måste ha liksom sina rutiner. Ja, så att nej, det måste jag säga. Så att det är i alla fall, det kan man trösta sig med, att sexlivet och relationerna, de har blivit sämre även i Amerika. Så nu ska jag gå ut här och titta på haveriet i vardagsrummet.
Igår städade jag mitt vardagsrum 13 gånger. Jag trodde på riktigt att jag skulle bli galen.
Nej, men jag vet. Det är måndag hela veckan just nu. Och man får väl bara tugga i sig det. Fast det går upp och ner. Det är lite som att åka den här Balder.
Nej, men i mina vanliga december när jag levde med Kalle, då åkte vi över dagen ofta då till Paris. Vi tog alltså 6 flighter dit för att åka hem 6 på kvällen, så behövde man bara barnvakt i ett par timmar. Och förträffligt trevligt tyckte vi. Så vi höga på livet. Där och då förstår man ju inte vilken galenskap det är. Men idag när jag hör det så låter det som att jag pratar om en historia som utspelades liksom på 90-talet eller på 70-talet. Mm. Men det här var alltså ungefär 4 år sedan det hände sist. Mm. 5 kanske.
Det var precis innan Greta dök upp.
Ja, nej, men alltså det är så sjukt. Alltså man får ju ändå vara glad att det går på något sätt åt rätt håll. Sen vet vi inte om det är för sent ändå. Men skit i det. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram.
Puss, ja.